Älgdramatik i en sjö i Sörmland, årsspel på hösten och om växtblindhet. Det här är Naturmorgon från den 4 oktober 2025. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, är vi växtblinda? Det är en fråga som vi ställer oss i dagens program. Vår kråkvinklare och hennes pappa är det inte.
Anemone nemorosa, vitsippa, Quercus robur, ek, konstaterar pappa.
Men vi ska inte bara ägna oss åt växter utan även åt de här. Ja, vad är det där och varför låter de nu på hösten? Det ska du strax få reda på. Men innan dess, morgonens fältreporter Helena Söderlund. Hallå Helena.
Hallå Jocke, hej.
Hallå, på Botaniska trädgården i Göteborg. I stormens Göteborg får man väl säga, va?
Ja, stormen Amy som har dragit in här nu.
Hur går det för dig då?
Ja, alltså jag kom hit för en stund sedan och precis där vi ska vara den här morgonen över vid en liten äng och så hör jag ett sånt 7000 till brak. Alltså det brakar först lite sen brakar det jättemycket. Rakt över denna äng. Alltså det är en ask, en stor 20 meter hög ask. Fraginus excelsior, heter den så? Ja, som trillade ner här. Alltså, och det plockar pinn överallt. Det är växternas kraft kan man säga.
Jösses, har du varit så nära ett vältande träd någon gång?
Nej, jag lite hjärtat i halsgropen får jag faktiskt säga. Alltså det är braket. Ja.
Vilken start!
Vilken start, ja. Så det här är liksom... Jag går här liksom i... Jag håller mig lite i utkanten här nu så att inte det ska... Men det ligger massa fallna grenar här överallt.
Ja, okej. Okay. Men hur mycket blåser det?
Jag tror det är liksom sådär upp mot 20 i byarna. Men, så jag tycker liksom inte det blåser så himla mycket egentligen. Men det kommer sådana här byar ibland då.
Ja, okej. Okay. Ja, ni får hålla er på behörigt avstånd ifrån träden.
Ja, vi har liksom lite fått flytta oss en bit ifrån där.
Jag förstår, men förutom då brakande träd, Helena, så ska det handla om det som kallas växtblindhet. Vad är det för något?
Det ska vi få höra mer om, men det är att man helt enkelt inte ser eller lägger märke till eller kan mycket om växter. Men att de har en rätt så mycket kraft, det har vi märkt här i den här, att de har stor betydelse.
Verkligen.
I den här asken som trillade ner.
Ja, precis. Ja, du kommer hänga där på Botaniska trädgården i Göteborg. Det kanske var ett riktigt hösttecken, det här brakande trädet.
Ja.
Årets första höststorm, för det är också ett litet tema som vi har här vid sidan av, eller hur Helena? Ibland på sociala medier frågar vi hur det står till med hösttecken. Och då kan man höra av sig till naturmorgon@sverigesradio.se om man vill mejla eller då gå in och följa de här trådarna på sociala medier. Vi hörs om en stund, Helena.
Det gör vi.
Helena Söderlund, alltså morgonens fältreporter i Göteborg, Botaniska trädgården där. Blåsigt värre verkar det som. Men nu ska det handla om det här. Orrspel, något som man brukar höra tidigt på våren, men en lyssnare hörde av sig till oss tidigare här veckan och berättade att han hade hört orrspel i nordvästra Hälsingland förra lördagen. Och inte bara ett orrspel utan på flera håll så hade han hört det och han hörde liksom lite på håll, han såg dem aldrig. Varför spelar orrtupparna nu på hösten? Det är väl inte parningsdags nu, det är frågeställningen. Och för att få svar på det så har vi nu ringt upp dig, Thomas Willebrand, professor i emeritus i viltbiologi och som också faktiskt har doktorerat på orrar. God morgon.
God morgon.
God morgon. Även du i Hälsingland?
Ja, faktiskt. Jag är bara någon mil ifrån det område där jag började en gång i tiden på Boda viltforskningsstation.
Och titta på ågar.
Ja, jag höll på där i 4 år och jobbade med årpopulationen där i området och kartlade spelplatser och följde orrar med radiosändare faktiskt. Jag spenderade nog några 100 dagar i fält där. Väldigt fint.
Ja, jag förstår. Ja, men det är ju verkligen en härlig skogsfågel, orrarna och det här spelet då. Men Thomas, alltså, jag förknippar det här ljudet med tidig vår, men de låter uppenbarligen så här på hösten också då?
Ja, det är ju inte lika intensivt, det är det ju inte, men de kan ha ganska omfattande höstspel. Jag tycker väl att man kan säga att det är lite väderberoende, särskilt om det är stilla, klara morgnar med lite frost där i oktober, november, så är det vanligt att man hör spel. Årsspel eller spelande orrar hörs ju på väldigt långt håll, 2-3 kilometer. Mm. Men nu behöver det ju inte vara ett årsspel med flera tuppar som man hör om man hör en orre på morgonen, utan de kan ju gärna, också en del sitter ju ensamma i topp och spelar.
Så det är inte ovanligt detta att de spelar på hösten då?
Nej, det sker varje år skulle jag säga. Det gör det. Absolut. Okay. Och det är ju, det man ska komma ihåg, det är väl att en orrpopulation har ju, man brukar säga att det är snabb omsättning. Det vill säga att det är många dör och många föds varje år i en orrpopulation. Så när hösten kommer, då är det väl en stor andel av populationen som utgörs av kycklingar och ungfåglar som kläcktes under våren, sommaren.
Är det de som spelar då?
Det är det, men inte enbart. Men jag brukar säga att man kanske kan tänka sig att se årsspelen som fyrar i ett stort landskap där ungfåglarna har någonting att gå efter när de sprider sig. För särskilt hönorna kan ju sprida sig 10-12 kilometer till nya områden från de platserna där de kläcktes och gick som kycklingar då. Tupparna sprider sig inte så långt, men de söker sig ju till tuppflockar som spelar. Och tupparna lever ju gärna i grupper eller flockar under vintern.
Okay.
De är inte väldigt stabila nödvändigtvis, men det är ju tuppflockar. Och det är ju klassiska bilder, det är ju en flock åretuppar som sitter i björkar på vintern.
Ja. Men Thomas, alltså, varför? För det är ju inte parningstid nu, eller hur? Och varför spelar då hannarna? Är det liksom bara en övning, eller vad är det för någonting?
Ja, det kan man nog säga. Det är det. Och det är väl för att fånga upp vad som hände sen våren då. Alltså vilka tuppar är kvar i området och var är min plats på spelet, och här kommer nya unga tuppar som också vill få plats på spelet. Och så att det är väl en uppstartsfas där innan vintern kommer och det blir en lugn period igen innan man börjar spela i februari-mars. Sen tror jag också att det är viktigt för tupparna att spela på hösten för att hönorna också ska registrera att här finns det tuppar. Mm. För att det är ju hönorna som avgör vilken tupp som ska få para sig. Så det gäller ju att signalera kanske att det finns ett årsspel här i området som ni kan besöka i vår.
Det är som ett litet förspel inför våren skulle man kunna säga.
Ja, det skulle jag nog säga.
Thomas, lite kort här bara. Om man blir nyfiken på detta nu då med höstspelande åre, har du något bra tips om man ska... Bra väder, sa du. Klart väder. Vad är det då man ska ge sig ut? Eller?
Ja, en stilla klar höstdag utan särskilt mycket moln. Alltså, då brukar de spela. Och då kan man ju, om man känner till en spelplats eller har en koja vid en spelplats där man brukar vara på våren, så kan man gå dit och sitta. Så kommer man nog få se årsspel, det tror jag. Och man hör ju också om det är aktivitet. Så det går ju att smyga sig på dem också, även om man inte har en koja att sitta i. Mm. Men det är ju inte sällan att det är en ensam orre som sitter uppe kanske inte allt och spelar också på hösten. Mm,
mm. Ja, men det är bara att ge sig ut och lyssna. Tusen tack Thomas Willebrand för att du var med och berättade om orre här. Mycket, mycket spännande.
Ja.
Tack.
Ja, hej då. Inte. Tack.
Hej. 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 Men nu ska vi tillbaka till Botaniska trädgården i Göteborg, Helena Söderlund, och så får vi hoppas att hon inte har blåst bort nu då.
Nej då, jag står med båda fötterna på jorden.
Det låter bra.
Men det kommer såna här rejäla vindbyar då och då. Och vi står precis i kanten mot Vitsippsdalen. Det där är ganska höga träd. Och när liksom vinden tar tag i topparna på dem där, så då låter det rejält. Och det är alltså så att ett av de här träden har brakat ner här framför oss. Så det är lite dramatiskt. Mm. Men det var en stor ask, och den har trillat ner rakt över en liten... Det var egentligen, det fanns blå eld och blå klocka och lite sånt, och en liten sandig yta där vi hade tänkt att sova. Vi får se lite hur vi ska göra. Men jag ska säga god morgon nu till morgonens huvudperson, Helen Ekvall. God morgon.
God morgon.
Du är rejält påpälsad här med regnkläder och så.
Absolut, absolut. Mot vinden, det blåser som du sa, verkligen.
Ja. Vi pratar ju om någonting som heter växtblindhet idag. Alltså, lite kort, vad är det för någonting?
Det är en term som myntades ungefär 99, tror jag det var, om att människor ser växten mer som en grön kuliss och inte förstår individerna och förstår deras påverkan på deras egna liv. Den här termen växtblindhet har fått en del kritik nu, och så ser man nu i den engelska litteraturen, man börjar prata mer om plant awareness, växtmedvetenhet istället, som att försöka få folk medvetna. Man tänker växtblindhet, det låter som att man inte kan se växter så här, vilket man såklart kommer att kunna göra. Så nu tror jag att vi får se vad termen blir på svenska sen, men på engelska börjar man prata om plant awareness.
Just det, men än så länge så säger vi lite förenklat då växtblindhet här. Men varför ska vi se växterna då? Varför är det viktigt?
Växterna har, man får tänka att växterna gör 80% av vår biomassa. De är otroligt viktiga för vår överlevnad. Utan växter så skulle det finnas knappt något liv på jorden. Vi kanske har kommit ifrån att växter på grund av att många av oss bor i städer. Man köper sin mat på mataffären. Man har inte den här kopplingen på samma sätt som man hade tidigare. Man har ju det behovet att känna till var man ska hitta rötter eller mat ute i naturen. Men det är såklart många anledningen till varför det har blivit så. Troligen främst tror jag är att folk bor i städer och vi förtäta. Vi bygger bort växterna, vi bygger bort de här små gröna områden runt omkring oss.
Men du brinner för att vi ska se dem bättre.
Absolut. Jag tror att det kommer berika allas liv om man kan se dem lite bättre.
För Helen, du har många titlar. Du är pedagog, du är biolog, du är doktorand vid Göteborgs universitet och du är också projektledare här på Botaniska trädgården för något som heter Så vilda. Där barn odlar ängar. Eller odla frön som sen blir till blomsterängar. Vi kommer få höra mer om det sen. Så, du står också med en kratta i handen här.
Ja.
Vad ska du göra med det?
Jag tänkte vi skulle förbereda en liten yta här. För faktiskt i september, eller nu är det oktober faktiskt, är det en väldigt bra tid att så. Det är faktiskt den bästa tiden att så våra ängsväxter.
Hade vi egentligen tänkt göra detta precis där den här stora asken bara har brakat ner. Där skulle vi ha liksom satt ner våra frön. Ja. Men vi kör lite vid sidan av er. Och då får man börja med att kratta då.
Ja, jag tänkte vi börjar kratta lite i och det, nu kommer ni höra att det är lite grusigt här. Det är faktiskt en ganska bra underlag. De här inhemska vilda växterna, de gillar lite näringsfattig. Eller de är, egentligen kanske man tänker att de klarar av näring, men de är väldigt dåliga på att konkurrera. Så att det är den här näringsfattiga jorden som man vill ha för när man sår sina ängsfrö.
Just det. Här krattar vi lite.
Så nu krattar vi lite.
Ja, precis.
Och sen kommer vi förbereda fröna genom att blanda dem. Vi blandar dem med lite sand.
Ja.
Lite fuktig sand. Det kan vara bra idag när det blåser så mycket.
Det ska vi säga, så de inte blåser bort, ja.
Precis.
Men Helen, man hör lite grann att du kommer från Storbritannien från början. Och du, jag har förstått att du växte upp på Heden, Dartmoor. Det låter så otroligt romantiskt och spännande. Berätta lite.
Ja, jag hade verkligen förmånen att växa upp i en nationalpark där som är... Ja, det var vår lekplats där när vi var små. Nu kanske ni... jag växte upp på 70-talet då, och då, då fanns det inget roligt inomhus. Det fanns inga skärmar, det fanns tv kanske en timme på kvällen där. Så det var ute vi var och lekte. Och där tror jag började min grund och den kärleken jag har till naturen. Jag hade den förmånen, den möjligheten att få möta det varje dag och lära känna det. Och jag tänker det är någonting som man tänker med naturen. Ibland pratar man om naturen som att det är någonting annat. Men egentligen så är vi en del av naturen. Naturen är en del av oss. Och jag tycker... vi alla borde få möjlighet att möta naturen varje dag. Även om det är bara ett litet område i närheten till hemmet. Eller...
men minns du någon särskild, liksom, när du var ute på heden där, var det liksom någon särskild växt eller djur eller något som du, liksom, något mött, som du har något här särskilt minne av?
Och jag har många minnen, kanske växtminnen. Till exempel, båda mina föräldrar är väldigt intresserade. Naturintresserade, så vi gick på långa promenader. Vi plockade blåbär då. På den tiden så växte mycket blåbär ute på heden. Nu har det också blivit någon förändring. Ja. Det är inte lika mycket blåbär där längre.
Och, så du förknippar heden med smaken av blåbär?
Ja, lite grann. Ja. Och ljung såklart.
Ljung, ja.
Ljungen var så speciell. Det är otroligt speciellt på de här hedmarkerna. Jag var ute hela tiden. Och också hade den möjligheten att vara ute, lekte med växter. Och vi visste till exempel vilka växter vi skulle plocka för olika lekar.
Ja, just det. Ja, men det låter väldigt mysigt. Men nu knattar vi vidare lite då.
Oj, Dartmoorheden. Jag bildgooglade det nu, Helena. Jag blir helt sjuk alltså. Jag vill dit.
Ja, jag ska tänka mig, Jocke, att det är något landskap som passar dig. Du älskar de där fria vidderna.
Ja. Oj, vad fint. Det kan jag rekommendera. Bildgoogla Dartmoor. Och sen så blir jag väldigt förtjust i det här begreppet också. Växtmedvetenhet, eller vad det ska heta på svenska. Det tycker jag var väldigt bra. För det är precis som Helen sa där. Blindhet är ju... man ser ju dem, men man kanske inte är medveten om dem. Så det var ett väldigt bra ord. Tack så länge, Helena Söderlund, alltså på Botaniska trädgården i Göteborg i Stormen, där tillsammans med Helen Ekvall, som alltså är pedagog och biolog och projektledare för Så vilda vid Göteborgs botaniska trädgård. Och det handlar ju om växtblindhet, som vi kallar det tills vidare. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och det har blivit dags att ge svaret på förra veckans naturfråga, som kort och gott löd så här. Ett hårverktyg för kvinnor eller en tistel? Ja, den vi frågar efter låter som det ena och är det andra. En pampig varelse med en ensam korg på lång skälk. Den finns i hela landet. Och det svar som vi hade tänkt oss är brudborste eller borsttistel. Och de som vinner priser är Lena Simonsson i Stockholm, Karin Asker Woodsack i Enskede och Clary Bettilsson i Lidköping. Grattis alla tre, till er skickar vi en termos, en tygkasse respektive ett tygmärke. Och så här skriver Daniel Nylin Nilsson. Hej, idag var det en klurig fråga. Vilket hårverktyg använde enbart kvinnor? Fön? Papiljotter? Nej, den ledtråden blev en återvändsgränd. Lättare då att gå igenom vilka arter av tistlar som finns i Sverige. En av dem heter brudborste, och det måste ju vara den ni frågar efter. Tack för ett underbart program. Naturmorgon borde varit med i Kulturkanon, skriver Daniel Nylin Nilsson. Tack för det, Daniel. Det var ett fint omnämnande. Men nu ska vi få träffa denna högresta tistel som många av er skriver att ni har sett i norra Sverige. Och det fick Lisa Henkov också göra i somras. Närmare bestämt vid en jock på fjället Seidijaure, någon mil söder om Nikkaluokta i Girjasområdet.
Och nu hittade jag en växt till här som är... den är så ståtlig och läcker. Och den växer ännu närmare vattnet. Och där kommer en humla som är riktigt, riktigt pigg nu. Oj, vilken aktiv typ. Och den letar också nektar. Och här kommer den riktigt nära. Åh, den får sticka ner sin... Men den har riktigt lång... Den hade riktigt lång sugsnabel ändå. Den letar och letar efter nektar. Hur som helst, här har vi... Jag skulle säga... Vad heter en brud? Borste? Nej, vad heter den? Ja, vad heter den nu? Brudborsten kallas också för borsttistel och den tillhör tistelsläktet. Här växer den bland de låga videsnåren ut med en liten jock och det är milsvid utsikt över kalfjällen i Girjasområdet vid sjön Seydejaure. Brudborsten finns i hela landet, men längre söderut behöver den slåtter för att trivas. Det är en magnifik växt. Så lite påminner den om en tistel, men den har inga taggar. Och det är en... Den är hög. Den går med, når mig till midjan. Och där uppe så har den en boll av blommor som är lila-rosa. Lila-röda kanske man skulle... Rosa-röda kanske man skulle säga. Och som sitter... Och det är så läckert för det sticker ut någonting från blommorna så att det blir som... Ja, som tistelblommor har. Utstickande. Om jag ska försöka beskriva blomman så är det först en korg med... Aj, de var faktiskt vassa de här korgfjällen. Och den korgen bara är ett par centimeter bred. Aj, vad den stacks förresten. Jag som just sa att den inte sticks, men där sticks den inte. Där sticks den, men inte själva skälken och inte själva bladen så mycket heller. Korgen, och sen så ovanför korgen så kommer den här kaskaden av små blommor. Och de har någon liten vit detalj där inne och så sticker det ut rosa, lila, långa som trådar. Och de är så många de här blommorna så det blir som en boll. Oerhört vacker. Jag undrar om den doftar någonting också för att få besök. Ja, det gör den. Och den doftar inte alls så där vaniljigt utan mera... Ja, men inte sötblommigt heller, utan den har en lite toner av lite kryddiga toner, lite citrus och lite kanske apelsin och lite spännande. Och nu fick jag faktiskt ett knottbett i ögonvrån. Knott har ju rinnande vatten till och nu är det inte så blåsigt så att det plötsligt så... Ja... Vilken maffig blomma.
Lisa Henkov om brudborste eller borsttitel som den också kallas. Och det här var inspelat i augusti i år. Den har kallats en av Europas sista urskogar, Pärlälvens fjällurskog, eller mellan Jokkmokk och Sarek. Stora delar av den har varit skyddad sedan 1980-talet, men inte allt förrän nu. Cirka 26 000 hektar ska läggas till de cirka 110 000 hektar av gammal skog som redan är skyddat. Sommaren 2023 besökte mina kollegor Jenny Berntsson-Juhall och Lisa Henkov de milsvida skogarna tillsammans med renskötaren Britta Stina Chago och skogsräddaren Lars Ture Lindholm.
Och jag tittar mig omkring och det är så fantastiskt, Britta Stina Chago och Lars Ture, kommer du hit också? Om man tittar på de här tallarna, dels så har vi levande stora tallar, vi har små tunna tallar som inte är så stora, vi har stubbar. Alltså hur gammal kan en tall bli?
Ja, vilken den mycket svår fråga. Man säger ju 700 år som äldst då, men jag har ju varit med när vi har borrat i, och du var med Märit, i här västerut. Och de tallarna var ju en tall var 700 år, den andra var 720 år. Men det var hela centrumet uppruttnat. Och skulle man bara linjärt mäta diametern på den uppruttnande delen, då var den 1000 år. Och den lever ju idag också. Och det finns många av dem här. Men på pappret är ju de 700 år, för du vet ju inte hur mycket det här ruttna är.
Nej.
Så för mig, jag säger gärna att en tall blir 1000 år.
Ja. Medan den lever, ja.
Medan den lever, men sen hinner den ju stå, kan den ju stå i flera hundra år som en torrfura. Den dör ju långsamt som en torrfura, och sen kanske den går av så att en del av trädet blir kvar. Och...
Ja.
Det är fullt av torrfuror här, och en nära här som har blivit som en skorsten nästan. Lite rutten inuti, och sen så...
Ja, för sen kan det ju ligga då som låga också i flera hundra år innan den har förmultnat. Då.
Så det är ju man säger att livscykeln är 1000 år, det är generellt. Men här, nu när jag frågar förståsigpåarna, i den här kärva miljön så handlar det nog mer om 2000 år. Från en liten planta tills den är uppmultnad.
Det som är så märkligt är ju att den här stora 7-mila-skogen som vi är i idag, det fanns faktiskt planer för 40 år sedan på att avverka de här skogarna. Men det finns ju personer som har sett till att det inte har blivit så, Lisa Enkov. Och som av en händelse så har du en av de personerna vid din sida.
Ja, det har jag. Och det är ju faktiskt lite, alltså egentligen, det är nästan anledningen till att vi är här. Det är Lars Ture Lindholm på det viset att det var planer på att avverka. Berätta, vad hände?
Ja, alltså man kan väl ta lite historia också. Det fanns ju en kamp att få det här skyddat med två personer speciellt som jobbade med att få det här skyddat.
Ja.
Men vad som hände mer under pågående förhandlingar, det var att man stakade in vägar i det här området för att avverka. Så man lurades, tycker jag.
Mm.
Och sen så råkar jag gå där och ser vägstakningar inne i det här området. Så jag gick och ryckte upp, så när de hade stakat färdigt så fanns det ingen vägstakning, för jag hade ryckt upp dem. Men i alla fall... Så kände jag då att det här är ju allvarligt. Så jag slog i larm. Här har man tänkt ta Europas sista urskog. Och utan att vi som kämpar för den vet om det. Och så får man inte göra i min värld. Så jag slog larm och vi fick det här skyddat. Och det gick väldigt fort. Det här var ju 1982.
Det är länge sedan.
Det är länge sedan. Och det gick väldigt fort. Det var ju så här att Birgitta Dahl var det. Och då gjorde hon så där. Och så var det reservat.
Du knäpper med fingrarna så fort gick det.
Ja, det gick så fort. Sen tog det ända upp till 2001 innan det var ett reservat. För då började man ju diskutera gränsdragningen. Hur ska det dras? Och det tog ju då 20 år att enas om gränsdragning. Och min åsikt är ju att dessutom blev den fel. Men Länsstyrelsen håller på att jobba med precis det. Att få gränsdragningen förbättrad.
Säger alltså Lars Ture Lindholm som också bor i utkanten av reservatet, och innan dess hörde vi Britta Stina Chago. Och nu verkar det som att gränsdragningen som Lars Ture pratade om har löst sig. God morgon, Lars Ture.
God morgon.
God morgon. Hur har du det där vid Pärlälvens fjällurskog?
Ja, mycket bra.
Vad är det för morgon där i fjällkanten i Norrbotten?
Alltså det är ju lite annorlunda väder. Jag må väl säga till och med nu för tiden. För att nu är det 6 grader varmt på morgon. Mm. Och det är ändå oktober, och här brukar det ju inte vara så varmt på morgon. Utan vi har ju som ingen frost ännu. Alltså det är annorlunda. Det är för varmt.
Det är för varmt. Men det är höstfärger och så, antar jag.
Ja, det är det. Och det kan väl säga att höstfärger... Jag har ju fört statistik i många år, och från 1 oktober brukar jag säga då är allt löv borta här där vi bor. Men nu är det höstfärger de här senaste åren. Så att löven är ännu kvar.
Förändring, men ändå fina höstfärger. Men ja, Lars-Tibbe, nu var det inte Lars-Tibbe vi skulle prata om, utan det här fantastiska området då, Pärlälvens fjällurskog. Ett stort reservat, och som vi hörde i klippet här så har ju du kämpat för det här jättelänge, att det ska skyddas. Och du sa också där i klippet att det saknades en del bitar för att det skulle liksom bli komplett med gränsdragningen där. Men nu verkar det som att det går i lås då.
Absolut, det är helt fantastiskt. 26 000 hektar områden som ligger kloss mot själva det befintliga reservatet. Och de här bitarna nu är det beslutat att det ska bli reservat alltihopa.
Hur känns det för dig som har kämpat så länge för att detta ska skyddas?
Ja, men det är helt fantastiskt att det till sist blir verklighet. Och jag måste bara nämna, nu ringer ni till mig, men jag måste få nämna Fredrik Forsmark, alltså, som har jobbat mest egentligen av alla med de här tillskotten som nu sker. Fredrik, ett stort tack till Fredrik Forsmark, för han har kämpat i 20-25 år med det här. Jag har ju varit med också, men jag känns som att jag behöver nämna hans namn.
Ja, jag förstår. Ja, ni är flera stycken som har jobbat där. Ja. Men Lars Ture, lite kort där. Varför är det så viktigt att detta ska skyddas?
Ja, alltså, om man säger så här, om vi nu utgår från att det här är Europas sista urskog, och vi säger så, vilket jag anser, det finns ju ett område som heter Sjaunja som är också väldigt fint. Men hur mycket av den skogstypen finns kvar inom EU? SLU, som jag har pratat med, säger att det här är de mest skyddsvärda områdena, och de är väldigt få, de här områdena som är sammanhängande. Ett område måste vara 5 kvadratmil för att kunna vara självförsörjande och självläkande. Mm. Och det finns nästan inga sådana områden kvar. Och om man då ska ha ett sånt här område som där du har riktig urskog som inte är skyddad, som ligger kloss mot befintlig urskog. Nu är också de skogarna skyddade, och då får man en kontinuitet som jag tror för framtiden är ovärderligt viktig.
Mm. Ska du ut i skogen någonting idag, Lars Ture?
Alltså, jag skulle gärna vilja, men jag är faktiskt lyckats.
Ledsen, men jag kunde inte dela det.
Jaha, och nu tryckte jag på datorn.
Nu är det någon
handen på datorn.
Telefon som vill med i bilden här också.
Jag tryckte på datorn. Hörru du, jag har blivit förkyld, så vi kommer för att ta det lugnt.
Aha,
idag.
Okej, okay. Ja, men då får du krya på dig. Lars Ture Lindholm vid Pärlälvens fjällurskog denna morgon. Ha en fin dag, trots förkylningen.
Tack så mycket.
Hej. Hej. Men nu ska vi tillbaka till Göteborgs botaniska trädgård där Helena Söderlund finns tillsammans med Helen Ekvall.
Ja, det gör jag, och vi står här i den här blåsiga oktobermorgon när det här ovädret Amy dragit in här från väst över landet, och vi är väl de första som det landar hos, kan man säga. Så vi står i liksom blåst, och det har börjat regna ganska mycket nu. Men vi håller väl modet uppe, Helen?
Jo, men det gör vi. Det gör vi.
Ja, vi står ganska nära det här stora trädet, asken, som har trillat ner. Men vi håller oss också på behörigt avstånd från de andra stora träden i Vitsippsdalen, så om du skulle ruska tag i dem. Men vi pratar om växtblindhet. Du var inne på det lite kort förra gången. Plant awareness disparity kan man också säga, alltså växtmedvetenhet. Mm. Alltså, det här är något man upptäckte för 25 år sedan, eller liksom satte något ord på. Mm. Lite mer i detalj, vad handlar det om egentligen?
Ja, jag tänkte att det var 1999, och två botanister i USA märkte det här fenomenet och ville beskriva det och använda just den här termen växtblindhet för att beskriva ett ointresse för växter. Att folk inte riktigt förstår växternas roll i biosfären, att folk inte riktigt förstod kopplingen till deras egna liv, och sen att folk föredrar djur framför växter, att djur är mer populära att studera om, särskilt djur med ryggrad, och det är jag tror att det är någonting som vi ser det på universitetet, att artkunskapen har minskat väldigt, väldigt mycket. Man ser det till exempel på förskolelärarutbildningen, där har man inte artkunskap längre. Man lär sig inte många olika växtarter, kanske några
En sak jag tänker som var lite intressant, för vi gick igår när det inte blåste lika mycket, när solen sken över Botaniska trädgården, och då gick vi en sväng här nere i Vitsippsdalen som gränsar precis här. Det finns många stora gamla träd och jättevackert, och solen strilade ner. Och men vad la vi märke till? Jo, en ekorre som hoppade, det var en koltrast som flög förbi, och det var och en gärdsmyg som sjöng.
Precis, precis. Och det pockade på vår uppmärksamhet direkt, eller hur?
Det händer, liksom, kanske, vi är lite närmare oss på ett sätt.
Det är det på något sätt, och de, just att det händer saker, de rör sig väldigt fort och låter, och växterna är mer, kanske lite. Vi ser inte de växer.
Det är ju så att det, nu för ett tag sedan, några veckor sedan, så kom det en ny undersökning från, det finns något som heter Pollinera Sverige. Det är ett slags folkbildningsplattform. Och de har ju frågade massa svenskar, hur många vilda växter känner du till? Och i genomsnitt så var det, alltså som man kan namnet på, 6,5. Vad tycker du om det, Helen?
Jag var faktiskt tyvärr inte förvånad över det.
Nej.
Och det upplever jag själv. Jag är pedagog och jobbar här väldigt länge och jobbar med väldigt många olika barn och vuxna. Och jag kan till exempel, det har hänt många gånger när vi har suttit på en gräsmatta och jag har tagit upp en tusenstjärna. Och så har jag frågat, är det någon som vet vad det här är för växt? Och så är det, nej, tyst.
Det är tyst.
Det är tyst, tyvärr. Och en annan sak som jag brukar ta ofta på lektioner här är att vem har ätit växter till frukost idag? Och så räcker inte upp någon en hand. Och jag tänker, det här är den kopplingen och förståelse. Och efter en stund så kanske någon räcker upp en hand och säger, jag äter en gurka. Ja, gurka, det är någon annan. Nej.
Nej, just det. Ja, men alltså, så det behövs ju göras någonting kring det här, då kan man förstå. Och du ägnade ju ganska mycket åt detta, Helen, i ditt, vad du är forskare på, som doktorand på Göteborgs universitet, och i ditt arbete här på Botaniska trädgården, och det ska vi få höra mer om en stund också. Men jag tänkte också att häromdagen så ringde jag upp Ebba Lisberg Jensen, och hon är humanekolog här vid Göteborgs universitet. Och hon har kollat bland annat på hur det står till just med det här med artkunskapen och hur den har förändrats i skolan de senaste 100 åren.
Man kan se att i läroplanerna så finns det en peak i artkunskapen i början av 1900-talet, kring 1920. Då är det väldigt, väldigt, väldigt många arter som eleverna ska kunna för att de ska bli godkända. Och sen sjunker det här antalet, och idag så står det i läroplanen, om vi tittar på mellanstadiet ungefär, så står det några namn på några vanligt förekommande arter. Står det. Så från att man går från långa listor till att man ser det här lite som en bisak nästan. Och sen, däremot finns det ganska tydliga skrivningar om hur man ska lära sig tänka, system och effekter i naturen och så. Men själva kunskapen om det som är i naturen har krympt mycket i läroplanen. Och jag tror att det speglas också av att skolan har stoffträngsel. Det vill säga svårt att hinna med allt som man ska undervisa om. Och man har svårare att bedriva utomhuspedagogik än för, säg, 40 år sedan, 50 år sedan.
Men om man tittar tillbaka väldigt långt tillbaka i tiden, eller kanske naturfolk som fortfarande finns, alltså, då måste det varit ett annat förhållningssätt man hade till naturen.
Ja, men det är klart att om man lever utomhus eller i väldigt nära anslutning till naturen, så är det naturligt att det är den kunskapen som barnen får med sig. Och då är det naturligtvis så att veta vad saker heter är ju någonting som man måste få med sig för sin överlevnad. Vad kan vi äta? Hur kan vi spåra olika djur? Vilka växter tyder på att vi kan hitta vatten och sådana saker? Så det är ju en kunskap som har varit enormt stor i mänsklighetens historia, och som med naturlighet krymper när vi flyttar in i mer urban miljö. Vi är ju fortfarande beroende av naturen för varje andetag vi tar. Vi behöver syre, vi behöver växterna och fotosyntesen för att kunna andas och äta någonting. Men vi upplever inte den kopplingen lika starkt i vår vardag. Så därför så kan vi leva med att vi inte kan så mycket. Vi går någonstans och det är grönt och det är fint, och det är ju inget fel i det. Men det kanske också skapar en viss skörhet i samhället när till slut ingen känner till de här sakerna längre.
Men vad kan man göra åt det här då?
Jag tror att det vore bra om skolorna ha möjlighet att använda sina närmiljöer. Och man behöver inte tänka på naturen som någonting strapatsrikt. Nu ska vi ta en skolklass till fjällen eller så. Utan det kan räcka att man går ut en kvart och letar upp någonting och pratar om det. Så som många skickliga utopedagoger kan säga, hitta tre sorters frön eller vad det kan vara. Att kunna se saker, sen hitta ett namn på dem och därmed komma ihåg dem och så se dem igen så att säga. Och fundera på då, vad gör de där i sitt sammanhang?
Ja, det där var alltså Ebba Lisberg Jensen. Och Helen, alltså, hon pratade om vad man kan göra åt det. Och nu ska vi försöka göra något åt det.
Precis.
Du har tagit fram lite fröer.
Det har jag gjort. Nu har vi vår blandning av så vilda fröer här. Och vi har 21 olika inhemska arter som är odlade i Sverige.
Ja, då tar du
om man häller lite i handen här så ser man det som jag brukar rekommendera alla barn att göra är titta på dem i lupp.
Ja,
de är så...
Nu kan vi titta.
Det är så häftigt att se de olika formerna. Det är lite mörkt här där vi är, men man kan se olika former, hur de är designade för att kunna sprida sig.
Precis. Och nu ska du blanda dem med sand här.
Ja, då blandar jag in i sanden.
Varför är det bra att blanda med sand?
Det här är jättebra för att då kan man se vad man har sått. Det är också jättebra om man jobbar med många barn. Alla vill ha lite fröer. Och lägger man in ganska mycket sand och så blandar man ihop det, då kan alla få en bra näve när de ska så. För det här är viktigt med det här projektet, att barnen gör, de är med, det är de som bidrar, det är de som sår ut de här växterna. Så nu ska vi så.
Nu tar du sanden här och så tar vi och sprider ut den.
Mm.
Och då kommer det nästa år att växa upp.
Ja, det kommer det att göra.
Råklint och annat.
Precis. Då kommer vi få de här ettåriga växterna som kommer upp här.
Ja, ja men det... Då fortsätter vi att sprida ut lite fröer här, Jocke.
Ja, de blåser inte iväg i stormen där.
Nej, men alltså, det är det när du har dem i sanden så blåser det faktiskt inte iväg så mycket.
Nej, smart. Smart knep där. Helen Ekvall, alltså pedagog och biolog på Göteborgs botaniska trädgård tillsammans med Helena Söderlund som är fältreporter. Hur låter livet under havets yta och hur påverkas det av buller? Det är något som man kan få reda på om man lyssnar på veckans program av Klotet med Karin Gyllenklev och undervattensljudexperten Mattias Andersson.
Hissar man ner en hydrofon i Östersjön måste man ha lite tur för att fånga fiskläten på band.
Men utomlands, till exempel i Medelhavet och södra USA, då kan man faktiskt se ut och lyssna på en morgonsång och en eftermiddagskvällssång. För att fiskarna kring reven låter väldigt, väldigt mycket, framförallt morgon och kväll.
Är det liksom massa knäpp och brus och hur låter fisksången?
Ja, det är en stor salig blandning. Det blir så mycket ljud så det är som ett stort muller bara som händer. Men man kan plocka ut där enskilda individer. Men det är liksom otroliga ljudkonserter som sker.
Här är en inspelning av en korpfiskkör i Medelhavet.
Fiskar alltså nattaktiva fiskar som låter från skymning till gryning mest frekvent under lek. Och du hittar programmet i appen Sveriges Radio eller på Klotets hemsida. Nästa timme här i Naturmorgon så fortsätter vi att prata om växtblindhet och bland annat ska vi få höra om en litteraturforskare som har gått igenom de största skönlitterära verken under de senaste 100 åren för att kolla hur författarna har beskrivit natur. Och det är flera av er som också skriver om detta med växtblindhet och vad man ska göra på sociala medier. Gå gärna in och fyll på där på Naturmorgons sociala mediekonto. I Lund sitter ett gäng forskare och läser skönlitterära böcker från de senaste 100 åren för att se hur natur beskrivs. På en äng i Botaniska trädgården i Göteborg står morgonens fältreporter tillsammans med en biolog för att höstså fröer som ska motverka växtblindhet. och i en sjö i Sörmland så plumsar tre älgar ner. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, vad är det som händer där i sjön i Sörmland? Gå gärna in och kolla på Naturmorgons hemsida för att se en liten film. Men vi ska också ringa upp fotografen och en älgexpert för att få reda på mer om älgarnas liv så här på hösten. Sen ska vi ta bussen till Bretagne för att kolla efter vilda strandbetor.
Och här vid en stor tidvattenslagun. Här kommer faktiskt en kungsfiskare flygande och rödhakarna hör ni knäppa. Där växer de.
Ja, lyssna på Hjalmar Dams reportage om strandbete om cirka 10 minuter eller så. Men här och nu, morgens fältreporter Helena Söderlund vid en äng i Botaniska trädgården i Göteborg, och det blåser på dig, Helena.
Ja, jag hoppas att du hör, eller att alla hör hur det blåser.
Det gör vi.
Det tar liksom i såna riktiga vindbyar då och då. Det här ovädret Amy som dragit in. De ska dra in över hela Sverige, tror jag, över helgen.
Och det var ju dramatiskt när du kom dit. Vi kanske ska berätta det, Helena. Vilken kraft den här stormen har.
Vilken kraft det finns i storm och i växter. För att det här var en väldigt... Jag kom hit i morse, det var ju bäckmörkt. Vi har ett världens brak. Och så trillade det ner en minst 20 meter hög ask med liksom, alltså från med den stora stammen och den stora kronan. Så vi står här vid förödelsen av detta som har hänt. Massa som plockar pinn här nu.
För det var precis där ni skulle så, eller som ni ska så.
Ja, vi fick flytta platsen vi skulle så lite, och sen så nu är den i kanten av den här ängen som vi också ska så lite på. Så att det, ja, det blev, vi fick tänka om lite där.
Det är sånt som kan hända också, en oktobermorgon.
Ja, men god morgon Helen Ekvall.
God morgon.
Du är pedagog här på Botaniska trädgården och vi började ju sätta lite frön i jorden för att helt enkelt början på en blomsteräng.
Ja.
Och det här är som, du har en fröpåse. Det är sådana här fröpåsar som ni delar ut till skolor och förskolor i hela Västra Götalandsregionen då.
Precis.
Ja, vad gör de med sina fröpåsar?
Ja. Så vi började det här projektet för ungefär 2019. Så under 6 år har vi haft över 20 000 elever. Och de anmäler sig, skolorna anmäler sig till oss nu i oktober. Och sen skickar vi ut ett paket med pedagogiskt material. De får en skylt till sin äng, de får frör, och de här fröna har valts ut särskilt. Vi kallar våra små ängar som vi ska ha på skolorna för blomsterängar, för att särskilja dem från riktiga slåtterängar eller naturbetesmarker. För vi så in de här arterna, men de är producerade i Sverige, så det är bra att, och vi har blommor som den första kommer typ tidigt i maj. Och sen har vi blommor som till exempel röllika som kan blomma långt in i oktober.
Så eleverna, de gör i ordning en äng, de sätter ner fröna och sen följer man vad som händer då, helt enkelt. Och hur många är det som har gjort det här hittills?
Ja, det är över 20 000.
20 000,
ja. Så att då följer de sin äng, och så skickar jag ut material till dem under året och filmer. Vi har gjort små filmer också om vad de ska titta på. De ska titta på frö eller frukter eller blommor och så vidare.
Och nu står vi liksom vid den här, en slags modelläng här i Botaniska trädgården som vi ska titta lite närmare på. Och det är ni som håller i det här ifrån då. Men lite för att höra hur det liksom är ute på skolorna och förskolorna då, så ringde jag häromdagen upp en förskollärare som varit med sedan starten, Helene Disfält, för att höra lite vad som hände från att barnen satte ner fröna i jorden helt enkelt.
Och när de första bladen kom upp då, vad är det här för blomma? Och så fick man gå och titta, hur ser bladen ut? Och de första bladen var ju då hjärtblad. Och sen hände det mer och mer för varje vecka som gick, tills den första knoppen kom. Vad är det här för blomma? Och sen då när det slogs ut och vi fick sitta och invänta, Vad är den första pollinatören? Och vad är en pollinatör? Och framförallt som just det här rädslan som vissa barn kan känna när våren kommer. När alla humlor, getingar, bin vaknas till liv. Att året som kom därefter så var det mer att wow, jag såg en pollinatör. Jaha, vad är det här för pollinatör?
Var det något som var svårt i det? Jag tänker att en del av de här växterna, så jag har läst den här frölistan, att det var ju en del liksom ganska så knepiga växter. Jag kan inte se alla framför mig. Alltså åkerkulla, fårsvingel och myskmalva. Alltså lär sig barnen namnen på dem?
Ja, verkligen. Det gör de.
Ja.
Det här med blomsteräng, när man sår en blomsteräng, då handlar det om att den ska vara lättillgänglig för barnen, där de kan komma och gå och titta och observera när som, och att det inte blir ett utflyktsmål, utan att den finns ständigt närvarande i barnens liv. Och det har ju en stor och tydlig skylt då, som vi har fått med det här projektet, och det här väcker ju barnens nyfikenhet, för de tycker om att titta på den här tavlan och så springer de och tittar. Åh, nu har den kommit upp.
Ja, så sa alltså Helene Disfeldt, hon är förskollärare i Högsbo här i Göteborg. Och Helen Ekvall, det är du som håller i det här projektet Så vilda, så, och så vilda, det är alltså att man så vilda, men man sår vilda. Det är lite Göteborgsvits över det där.
Ja, det är det.
Ja. Och vi pratade ju, alltså dels det här är intressant att de behöver ju som gå, om man är något man har i sin närhet och stöter på hela tiden, ja, då fastnar det mer antar
jag. Precis, och det är precis det vi vill, och det var precis det jag tog upp tidigare, just att man bygger bort mycket av det gröna i stan. Och barnen, de behöver... Alla, vi behöver tid att lära känna någonting, precis som vi behöver tid att lära känna naturen. Och vi kan inte bara se det en gång i månaden eller i veckan när man ska iväg på en utflykt till en park eller någonting. Man ska möta det varje dag. Så det behöver inte vara stora ytor.
Nej.
Det kan vara de här outnyttjade gräsremsarna som man har, kortklippta gräsmattor som vi vet är
precis
helt meningslösa för biologisk mångfald, som man kan ta bort.
Helene nämnde den här skylten, och här har vi en sån här skylt som står på den här modellängen kan man säga, som finns här i Botaniska trädgården. Och jag tänkte, de här arterna, det var ju inte helt lätt. Alltså 21 arter, det är flockfibbla, det är kungsmynta, det är prästkrage, svartkämpar, getväppling, massa. Men några stycken ska vi försöka lära oss, och den här blå.
Ja, nu har vi lagt in vad man kallar för de flesta perenner i vår blandning här. Men vi har också lagt in något som kallas för åkerogräs. Mm. Och det är de, till exempel blåklint, valmo, komvalmo, åkerklätt, en annan.
Och blåklint, hur ser den ut?
Den har en korgblommig växt. Den är en sån otrolig vacker blå färg.
Ja.
Jag tror det är många som älskar den här blåklintsfärgen. Det är en favorit hos många.
Den är ganska känd egentligen faktiskt.
Ja,
så den
precis.
Är ju, borde vi kunna lära oss. Och sen har vi ju gräs här. Alltså om man tänker gräs är ju grönt. Sådana grönt bara man har under fötterna.
Ja.
Men det är ju lite annat också. Här har vi ett darrgräs.
Ja, jag tycker det är absolut, min absolut favoritgräs.
Ja.
Och jag tror om du har sett det så förstår man varför. Det är så otroligt vackert. Det är som små hjärtan. Blomman är som små hjärtan som hänger på tråd och dallrar och är lite silvriga.
Mm.
Och de här är verkligen, ser man dallgräs när man är ute och går och en åker eller i en ängskant eller någonting, så vet man att man kommer troligen att hitta andra fina arter där, för då har man bra ängsmark.
Du, alltså, nu tänkte jag att vi skulle ändå försöka att vi ska faktiskt plantera lite här lite kort här på slutet. Vad heter det? Höskallar. Vi böjer oss ner lite.
Yeah.
Fast det är så att över den här ängen har det då trillat massa, det ligger askgrenar överallt här. Jag får titta bort lite här. Och då så ska du ta fram den här höskallran.
Ja.
För den kan man så här nu rakt på gräset.
Ja, det här är faktiskt en otroligt viktig växt som, det är en hemiparasit, en halvparasit, så den går på gräs, så den suger lite kraft ur gräset, för vi vill inte ha, det är vissa gräsarter, vi vill ha mer örter.
Nu kommer du sprida ut de här.
Det kan vi sprida ut, och vi kan faktiskt så ner det här i I gräset.
I gräset. Och då, rakt på där och
ja,
sen så,
rakt på där.
Så, och så tar den, hjälper den till att liksom gräset blir lite svagare helt
exakt.
Enkelt.
Exakt, och då blir det mer utrymme för våra örter och vackra blommor som vi vill ha.
Jocke, hängde du med där? Blåklint, höskallra och darrgräs.
Ja, men absolut. Och bra tips där också med höskallran. Om man vill göra en äng hemma som jag försöker omvandla en vanlig trädgårdsgräsmatta.
Behöver du inte gräva lika mycket?
Nej, sprid ut lite höskallrefrön. Jättebra tips. Och Helena, jag kan bara säga också att på våra sociala medier så är det många som skriver om just detta med att man borde försöka och liksom få upp ögonen för natur och växter redan på skolåldern. Till exempel Eva Jonell skriver att man borde införa skolträdgårdar där barnen lär sig odla grönsaker om inte annat, så att de vet var maten kommer ifrån och kan preparera för katastrofer. Ja, det är också en tanke. Så ja, men blås inte bort, det är inte vid en motorväg du står, utan det är stormen Amy som man hör där i bakgrunden. Ja. Helena Södlund, Göteborgs botaniska trädgård, tillsammans med Helen Ekevall, pedagog och biolog och projektledare för Så vilda vid Göteborgs botaniska trädgård. Vi fortsätter dock på växttemat, för precis som många andra odlade jordbruksprodukter så har sockerbetan och andra betor som foderbeta, rödbeta, även mangold faktiskt, sitt ursprung i en vild släkting. I det här fallet strandbetan. Vad är det för beta och var finns den? Det är något som Hjalmar Dahm blev nyfiken på och bestämde träff med botanisten Kristina Bjureke en blåsig höstdag vid ett stort betfält i Skåne. Men hans nyfikenhet tar honom också till Bretagne, södra Frankrike, ska det visa sig.
Jaha, Kristina. Där står vi framför ett fält med betor.
Ja!
Ja. Betan är ju, de här betorna är ju ingen, det är ju ingen vild växt.
Nej.
Men den här stammar väl ändå från en vild växt en gång i tiden?
De flesta lantbruksprodukter som vi använder, de har ju fortsatt kvar en av sina släktingar vilt ute i naturen. Och i det här sammanhanget så är detta en strandbeta som Jaha. Naturligtvis inte växer så här i rader ute på ett fält.
Ute mitt i Skåne liksom?
Nej, utan den växer vid havsstränder runt omkring i Europa.
Jaha, ja.
Och den har vi människor odlat fram, som vi har gjort med väldigt många andra växter, för att få maximalt med mat eller det vi önskar att få ut av den.
Jag läste att liksom ända sedan 1200-talet så har man odlat betor.
Mm, de har odlats länge.
Ja.
Och de är ju lätta att odla. Och just sockerbetan satte man riktigt fart med förra århundradet. Och man vill ha upp de som producerar mycket, har en gott sockerinnehåll, stora, fina. Men samtidigt då så tar man inte vara på alla andra gener som finns kvar hos de vilda släktingarna som är ute i naturen, som fortsatt håller på och korspollineras och lever sitt eget lilla liv.
Ja, för den här strandbetan ser inte alls ut som en sockerbeta.
Nej,
eller foderbeta.
Nej, det gör den inte. Den är liksom lite slangret och sladdret.
Jag tror att jag måste åka till Bretagne och se en sån där då, för att det är inte så lätt att hitta dem i Sverige.
Jo, ja, du kan ju ta ut i Västra hamnen i Malmö. Det är inte så vackra omgivningar, men sen finns det vid Mölle. Jag har sett en hel del i Oslofjorden, men det är inga fält, det är enstaka.
Ja, det är enstaka individer.
Mm. Och något år kan den vara där och sedan kan den också försvinna. Det är ju sånt område med ofta mycket erosion och vindar och havsstormar som kan ödelägga det.
Ja, ja.
Men den vilda strandbetan, den innehåller då gener som vi nu är väldigt intresserade av att behålla.
Ja.
Så därför så jobbar många människor, både här i Sverige, i Norden, Europa, med att försöka få bevarande av dessa kulturplantens vilda släktingar in situ, alltså på stället.
Ah, okay.
Där var man vet att det är goda populationer av dem.
Och det är detta nu som kallas WCR, Wild Crop Relatives.
Ja,
på,
ja.
Finns det på engelska, ja.
Crop Wild Relatives.
Ja, Crop Wild Relatives.
C-W-R. Och så kan vi också ut, och det är en av mina uppgifter, det är att finna dessa och samla frö av dem.
Och detta gör du på liksom botaniska trädgårdens uppdrag i Oslo då?
Ja, men det är jag gör det där, så finns det svenskar som gör det på andra ställen, så finnar, och allt samma styrs av det som heter Nordgen, Nordiska genresursutvalget.
Jaha, här har vi ju plockat upp då en sån här beta.
Mm.
Den är, ser ju ut, vad ska vi säga, den ser ut som en förvuxen morot. Den är blek, vit. Hur mycket socker innehåller en sockerbeta?
Det kan väl vara upp till 20%, kan det inte det? Ja, ja, jag tror det.
Ja, ja, mm. Ja. Så att, jag vet att bara en beta kan man få ut liksom 140-150 gram socker ur.
Mm. Socker vill alltid människor ha. Och då är det väldigt viktigt att vi har goda, friska sockerbetor. Och den här vilda strandbetan, som vi kallar den, den har en resistans mot några sjukdomar som tyvärr betorna får. Och därför är det extra viktigt nu att få tag i dessa vilda släktingarna och kunna ha frö av dem och kunna kanske få över gener från detta till dem vi odlar. Så att viktigt nu att tänka att vi kan bli lite mer självförsörjande i Norden, inte så beroende av import, och att vi tar vara på kulturplans vilda släktingar ute i naturen så de fortsatt kan leva där, inte ödelägga deras habitater, och att vi samlar in frö och odlar dem så att vi kan innanför växtförädling kan använda lite av dessa viktiga egenskaper de har.
Det berättade Kristina Bjureke från Botaniska trädgården i Oslo för mig en blåsig septemberdag i Skåne. Jag åkte på hennes inrådan till Malmö och letade i hamnen där. Jag hittade ingen strandbeta. Så därför tog jag bussen ner till Bretagne, till mina gamla trakter där jag bodde på 70- och 80-talen. Och här, vid en stor tidvattenslagun, där kommer faktiskt en kungsfiskare flygande. Och rödhakarna hör ni knäppa. Där växer de, strandbetorna, i små bestånd, ganska spridda här, bland sodaört och andra salttåliga växter. Här är alltså ursprunget till sockerbeta, foderbeta, rödbeta och inte minst mangold. Och tittar man på de här relativt små bladen, de kanske är 15-20 cm stora, så ser man att det finns liksom mangold i dem. Och vi ska smaka här också, vi ska se om jag kan... Här. De är ganska tjocka de här bladen och väldigt glansiga. Och har en distinkt smak av rå mangold. Här på i Bretagne där plockar man dem alltså och äter dem som jag kokar dem och äter dem som sallad. Inte alls dumt. Ja, jag är väldigt glad att jag fick se dem, och här är faktiskt ett bestånd som har blommor. De är inte riktigt i blom än. Det är en långsträckt blomklase. Och man ser att blommorna ska bli lite ljust gula. De kanske slår ut lite senare i höst. Det är en tvåårig växt annars, så att den växer till sig första året och sen så blommar den år två. Och jag ska gräva bort lite här. Vi ska se om jag har min spade här. Jag ska försiktigt ta en bit av roten här. Nu ska vi se hur den ser ut. Här har vi spaden. Det är ganska lätt att gräva här. Men här kommer det fram en liten rotbit. Lite sådär blek, vit, lite gulaktig så som sockerbetan. Och den är lite lätt rådig. Och nu jag smakar på den så... Ja, den har ju lite sötaktig smak.
Det rapporterade vår grävande reporter Hjalmar Dam, och innan dess hörde vi Kristina Bjureke vid Botaniska trädgården i Oslo. Och vill du se bilder på olika betor så gå in på Naturmorgons hemsida. Och där på Naturmorgons hemsida och sociala medier så kan du också se en film där tre älgar plumsar ner i vattnet efter varandra. Så här låter filmen. Rickard Norrfelt, det är du som sitter bakom kameran. God morgon.
God morgon, Joakim.
God morgon, god morgon. Berätta, vad ser du när du sitter där och filmar?
Nej, men vi är ju i Sörmland här och det är en fantastisk morgon. Det är så här dimmar lagd på marken. Och vi hör de här två tjurarna ganska tidigt på morgonen börja bråka i skogen. Och så kommer de utrusande och slänger sig ner i den här dammen. Och de följer ett gammalt viltspår som har funnits där länge. Så de försöker väl, jag vet inte riktigt vad de gör, men de jagar väl kon, tänker jag.
Mm.
Det är en fantastisk morgon. Det är ett riktigt oväsen inifrån skogen innan de kom ner i vattnet.
Ja, det ser smått magiskt ut på den här filmen med dimman över vattnet där. Men okej, Rickard, men först då, först kommer det en älg, och det är väl kon då först som kommer där, eller?
Ja, precis. Oh. Det som är lite speciellt är ju faktiskt att de här två herrarna, de går ju med marken tidigare på dagen tillsammans, väldigt fridfullt.
Okej.
Okay. Och vi ser, jag och min jaktkompis ser dem tillsammans. Och ja, men de är väldigt lugna, men jag förmodar att den här tjejen, då, kon, kommer in i närheten. Och det blir liksom någon slags jakt.
Ja.
Först kom ju kon, ja.
Precis, ja, exakt. Ja, men berättar du. Först kom kon och sen så kommer de här två ungtjurarna ner i vattnet och liksom följer efter henne då.
Ja, precis. Ja, men ursäkta. Ja, men precis. Det är ju då kon kastar sig ner i vattnet och det är en tjur som är ganska nära. Och sen kommer ytterligare en tjur som jagar efter eller simmar efter.
Ja.
Och den sista tjuren har ju det här lätet och det här kontaktlätet.
Just det.
Som
man hör där.
Precis.
Och sen lite så håller de på och sen så berättar du att du hör något liksom, när du förlorar ögonkontakten med dem, men sen hör du något bröl.
Ja, ja, men precis. Vi fortsätter senare på kvällen. Det här liksom, jakten fortsätter nog hela dagen, förmodar vi. Mm. Och sen när vi är ute på kvällen, då hör vi samma bråk igen. Och det avslutar då med en sån här bröl som jag tror är någon slags revirbröl.
Mm.
Som vi då följer på distans och hör att de håller på i skogen. Så det är någon slags, ja, något bröl någon av herrarna håller på med.
Ja,
det blir så ibland.
Precis, ja. Ja, men stor dramatik där i älskogen, ja, i Sörmland.
Yes.
Och nu, vi har också med oss dig, Jonas Malmsten, god morgon.
God morgon, god morgon.
God morgon, god morgon. Vår ständiga älgexpert. Du är viltveterinär och specialist på älgar, kan man säga, Jonas. Och vi har ju också skickat den här filmen till dig idag. Ja, men kan du orientera oss? Vad är det som händer här?
Ja, för det första är det ju måste ha varit en fascinerande upplevelse att få vara med om. Det är inte alla som får se sånt här.
Nej, verkligen.
Men det är roligt, roligt att se, det verkar vara lite jobbigt och en intensiv händelse som sker där. Men som ni är inne på, så är det ju så, det är ju parningstid just nu för älgen. Mitt i smeten är vi för tillfället, och där ett antal tjurar, eller många, de flesta tjurarna springer ju omkring och försöker hitta kor som är mottagliga för parning och betäckning. Och då har de hormonnivåerna på topp, inte minst testosteron, som gör att de där kan både bli lite aggressiva och lite knäppa i skallen, men framförallt väldigt, med väldigt stor lust. Och man ser att det går ganska vilt till här, och jag tror, jag skulle gissa på att de har ju, hon har klivit in i bilden och det har orsakat lite aggression mellan de här tjurarna, och det ser man ju lite oftare hos tjurar som är jämnstora. Hade det varit en jättestor tjur och en liten tjur, så hade det inte kanske blivit någon kamp överhuvudtaget på det här sättet. Då skulle man nog kunna se att den yngre tjuren, eller mindre tjuren, bara gick iväg. Men nu verkar de vara jämnbördiga, och då är det full fight om den här kon.
Mm. Men Jonas, du berättade också om en annan händelse som jag vet inte om du var själv som har observerat, eller om du har hört talas om, att det hade gått illa för en ko och en tjur just i vatten vid Brunstad.
Ja, det var faktiskt inte så långt från där jag bor, så blev jag uppringd. De hade hittat två stycken döda älgar, en tjur och en ko, och det var precis i samband med parningssäsongen. För att vissa tjurar, man kan inte på förhand säga vilka, de blir väldigt aggressiva mot andra älgar, oavsett vem det är. Det kan vara en tjur, eller det kan vara en ko, eller till och med en kalv. Och det här visar sig att när den undersöktes i Uppsala på SVA, så såg man att tjuren hade stångat ihjäl kon. Rakt in i bröstkorgen, och där hade den fastnat med sitt horn och brutit nacken själv. Så det var liksom en väldigt tragisk händelse där båda omkom. Fastän grundprincipen var ju att han var parningsvillig, men det kanske inte hon var just vid den stunden.
Mm. Finns det någon risk för att människor kan råka illa ut i liksom brunsttider? Älgarna är ju stora djur.
Ja, nej, det ska det inte finnas. Har de bara gott om plats så är de 100% fokuserade på andra älgar. Däremot i älghägn, där det är inägnade älgar, där väljer hängnägarna oftast att inte gå in till tjurarna när det är parning. Men det är en helt annan förutsättningar.
Mm. Ja, ja, Rickard, hur tänker du?
Ja, men jag är så himla glad att jag fick se det här. Och vi var ju redan glada att vi fick se två älgar där på morgonkvisten när de herrarna kom glidande över marken. Bara det är ju fint.
Mm. Ja, det är en jättefin film, så gå gärna in och kika på den om ni har lust. Och det här lätet är ju också väldigt häftigt som man hör från filmen. Tack så mycket, Rickard Norrfeldt, för att du skickade in filmen och berättade om
detta. Tack så mycket, god morgon på er.
God morgon, och Jonas Malmsten som berättar om älgar. Ha en fin lördag.
Tack detsamma, hej då.
Hej då. Ja, vi ska alldeles strax tillbaka till Botaniska trädgården i Göteborg där morgons fältreporter finns för att prata om växtblindhet. Men innan vi släpper in henne och hennes gäst så tänkte jag att vi ska prata om det som då kallas för växtblindhet. Det vill säga att vi har svårt att se växter och benämna dem vid rätt namn. Och hur då detta hanteras i litteraturen. För just nu så pågår ett forskningsprojekt i Lund där ett gäng forskare från olika discipliner har läst två böcker från varje decennium det senaste sen 1920-talet för att kolla hur författarna beskriver natur. Litteraturvetaren Paul Tengat är en av forskarna.
Vi har letat efter naturens förekomst och olika arters förekomst i den breda litteraturen. Den litteratur som är mest läst och mest hyllad från de senaste hundra åren i Sverige, då den svenska litteraturen.
Mm. Kan du nämna några exempel på böcker där ni har kollat efter detta?
Ja, vi har läst Hjalmar Bergmans Farmor och vår herre till exempel. Vi har läst Selma Lagerlöf. Vi har läst Ivar Lo-Johansson och Harry Martinsson. Och så på senare tid har vi tittat på Kerstin Ekman och Jonas Hassen-Khemiri till exempel. Så.
Och vad har ni sett när ni har läst de här böckerna?
Ja, vi har sett många saker. En sak förvånade oss lite grann, och det var att vi inte riktigt kunde hitta en jättetydlig linje i hur mycket och många arter som finns i litteraturen. Vi tänkte nog när vi började att det skulle bli färre arter och mindre, så att säga, mindre naturskildring och mindre artspecifik naturskildring med tiden. Men det finns ingen sån tydlig linje neråt, alltså, som på det viset då på ett väldigt tydligt sätt skulle gestaltar någon slags allmänkulturell ökad växtblindhet. Och tittar på vad det är för typ av natur också. Vad det är för naturtyp och vilken attityd till naturen som finns. Så hittar vi ändå väldigt intressanta förändringar.
Mm-hmm.
Till exempel.
Ja, vad är det?
Ja. Där finns en ganska tydlig tendens från mitten av 1900-talet ungefär, eller efter andra världskriget kanske, där naturskildringarna går från att ha varit en slags bruksnatur och ganska självklar del av karaktärernas liv till att bli ett inte lika självklart del utan mer en slags estetisk eller idyllisk natur, mer romantisk natur kanske man kan säga. Jag tycker ett exempel som jag har funderat mycket på är Per Gunnar Wanders roman Måndagarna med Fanny från 70-talet. Den är jätteintressant tycker jag ur det här perspektivet. En mycket stor roman på 70-talet. Den läses av väldigt många och den fick väldigt fin uppmärksamhet och så. Mm. Men där finns i princip, det följer en man, halv ung man som heter Robert, och det utspelar sig i en slags urban miljö, förmodligen Gävle eller någonting sånt. Och där finns jättelite natur, där är några tallar och lite gräs och sånt. Men så träffar han en kvinna som heter Fanny, Och de inleder en relation. Och i samband med Fanny så kommer också arterna. Och så kommer blommorna, för hon vet, hon kan identifiera fågelarter och så. Så det är väldigt kopplat till henne och till den kärleken och till det där alternativa livet som sen inte blir verklighet för Robert, för det tar slut och så. Mm.
Vad spännande, nu måste jag läsa den här boken. men Paul, hur beskrivs natur i skönlitteraturen under den här perioden då som ni tittar på? Är det arter som används eller är det mer svepande beskrivning av natur?
Det är ofta ganska svepande. Det finns en hel del, alltså vissa arter ser vi mycket av. Men de är ganska få. Det är mycket, många björkar och många pelargoner. Men i övrigt så är det ganska svepande och abstrakt. Alltså stora kategorier som kanske gräs eller fåglar eller så. Det har vi nog slagits av allihop att det är ganska abstrakt. Och där finns nog en ökad abstraktionsnivå ju närmare vår egen tid vi kommer också.
Mm. Samtidigt vet jag också att ni har läst en sån författare som Kerstin Ekman, och hon är ju nästan känd för att hon är så naturkunnig och skriver mycket om art och sådär. Finns det andra sådana författare som verkligen sticker ut som ni har läst som namnger många växter och djur?
Inte direkt i det materialet som våra ganska avancerade urvalsprinciper kom fram till. I det materialet sticker Kerstin Ekman ut i den nya litteraturen. Hennes skildringar, det är händelser vid vatten vi hade, de är mycket artspecifika. Men vi har ju haft ett större material innan. Och så att säga, utifrån det här snävare urvalet gjordes. Och där har vi sett andra sådana nyare samtidiga exempel på ganska mycket artspecificitet. Vi hade Karin Smirnoff till exempel. Och den är också, det kanske har med Norrland att göra det här på något sätt, Kerstin Ekman och Karin Smirnoff, för att där finns också rätt mycket arter i det. Det finns nog, tror jag, en samtida litteratur där man är artspecifik också.
Du som litteraturvetare, vilken betydelse har det om man namnger en art, säg ett träd, att det inte bara är ett träd utan det är en lind eller en lönn eller en gran? Alltså, vilken betydelse har det för läsaren om det faktiskt är en exakt art eller om det är mer svepande?
Ja, jag tror att det har betydelse, alltså dels estetiskt förstås, för upplevelsen, för läsupplevelsen. Men i en mer övergripande, större kollektiv bemärkelse tror jag det är jätteviktigt att litteraturen faktiskt har någon slags, jag vill inte kalla det undervisningsintresse, men att man upprätthåller någon slags kunskap, någon slags kompetens. Jag tror det är jätteviktigt för ett samhälle att vi har en litteratur som kan stå emot växtblindheten, så att säga, och inte bara spä på den.
Mm, det säger alltså Paul Tengart, litteraturvetare vid Lunds universitet. Och blir du nyfiken på vilka böcker forskarna har läst så finns hela listan på Naturmorgons hemsida. Bra lästips där. Helena Söderlund, tillsammans med biologen Helen Ekvall som är projektledare för ett antiväxtblindhetsprojekt, kanske man skulle kunna säga, vid Göteborgs botaniska trädgård. Vad tänker ni när ni hör Paul Tengart?
Ja, vad säger du, Helen?
Jag tänkte det var väldigt spännande att höra vad han pratade om, men jag tänkte precis på det här som han sa, att det är så berikande att kunna beskriva vår omvärld med ord och kunna benämna till exempel ett träd. Och jag tänker, om man inte kan namn på saker som arter och våra växter, så kan de försvinna utan att vi lägger märke till det. Och jag tror tyvärr är det som händer lite idag. Så jag tänker den här kunskapen är viktigt att det är. Ibland frågar man, här är en gul blomma. Det är oftast en smörblomma. Men om man ser att, nej, det var faktiskt inte en smörblomma. Att man kan nämna, den här är en svalört. Det är den som kommer tidigt på våren. Att man, det hjälper till att förstå förändringar också i naturen och vad som händer.
Ja.
Och har man sett svalörten, var den växer och hur den när och en smörblomma, så vet man ju skillnaden. Alltså även om de är ganska lika så kanske man inte tar liksom mister på dem.
Nej, precis. Då förstår man att svalörten kommer super ja. Tidigt medan smörblomman kommer i maj. Ja. Majsmörblomman eller några smörblomman kommer lite senare. Och så det hjälper en att förstå vad som händer i naturen, vår omvärld. Årstiderna och också det berikar språket att kunna beskriva det också.
Precis.
Att det inte bara är en gul blomma, det är faktiskt en svalet och sen kommer smörblomman på sommaren.
Och sen är det ju Paul pratade också om träd, det var björkar och sådär. Och träd är ju också växter, större sådana, som de är faktiskt inte svårt att se i alla fall. Inte minst som vi har här framför oss idag. För att det, som ni har hört, så har det alltså brakat ner en stor ask här, precis där vi skulle så. Så att det är rakt på din äng. Hur
ja,
känns det?
Ja, det känns lite, det är lite att göra här kan man säga.
Men kom igen, vi går fram här lite. För att det är faktiskt, jag tycker inte det blåser så mycket nu. Det känns lite, så jag är inte så rädd att vara liksom lite närmare. Men vi har ändå respekt och avstånd till de stora träden här bredvid. Som det blåser i kronorna nu. Och asken, den kanske var liksom askottsjuka. Kanske den har, och då kanske den blev lite svagare.
Precis.
Men vi kan väl försöka lära oss ask. Hur ser den ut? Vi går ner på marken här. För här är ju fullt med askblad.
Ja. Och jag tänker träd är otroligt. De finns runt omkring oss. Ja. Och vi har inte så jättemånga inhemska arter. Så det är inte så svårt att lära sig. Vi kanske, jag vet inte, jag gissar på ungefär 25 arter. Men... Men det är ganska lätt att lära sig och man ser dem gå förbi dem varje dag. Ja. Om man tänker på ask, då har man då ska man tänka på att den är parbladig. Så den har två blad mitt emot varandra.
Ja.
Och känner man till rönn, det är också en parbladig.
Mm.
Växt, så att man kan se löven är mitt emot varandra. Det är de enda två av våra träd som ser ut på det sättet. Rönnen är lite naggade på kanten.
Och mindre. Så och det är liksom, rönnen är som en liten mini-ask om man tittar på varje blad då.
Ja, precis. Så det, och man tänker asken är den som den är varmälskande. Den brukar slänga av sina löv ganska tidigt och får dem ganska sent. Och de har också de här fina svarta knopparna.
Ja, men du hade den här. Man ser det ser ut som små
klöver på ett djur.
Klöver, tänker jag på.
Ja. Och det är den enda egentligen som har de här kolsvarta knopparna.
Ja.
Och det kan man se så snart nu faller vår ask här.
Ja.
Nu finns den inte mer. Men de kommer släppa sina löv väldigt snart.
Och man ser här, det är mäktigt, man ser hur den har klivt stammen. Det är helt färskt virke som bara lyser alldeles vitt här. Vilken kraft.
Ja, verkligen.
Alltså jag tänker, kanske hinner vi något mer träd, men först måste du berätta det här projektet Så vilda som du håller på med. Det kommer gå lite på export, eller?
Precis. Nu ingår Så vilda i ett större EU-projekt som leds här av Botaniska trädgården som heter Exbio. Som handlar just om våra inhemska vilda växter. Det handlar om restaurering av gräsmarker, fröer, frötillgång och det här utåtriktade som jag jobbar med skolorna och allmänheten och till andra. Och nu ska vi, det är flera länder som är inblandade i projektet som kommer att ta konceptet och försöka se till.
Så det kommer att vara barn i
Holland, i Tyskland och Belgien och Danmark.
Så de ska också börja så sina blomsterängar och följa dem och se dem varje vecka eller dag och liksom se vad som händer och så. Och det, visst finns det i Lund också?
Ja, Lund har också tagit konceptet och de har format den för att passa Skåne och de har även en egen fröblandning och de jobbar med skolor i runt Lund och i Skåne där, så det är jättekul.
Ja, just det. Ja, men du, asken har vi då lärt oss här. Ska vi resa på? Ska vi se? Vi hade tänkt att vi skulle gått in i Vitsippsdalen här där det växer massa träd förstås och lära oss några, men det vågar vi inte för det blåser för mycket. Men vi har hittat några blad på marken som vi kan se om vi kan lära oss någon till. Ja, men jag vill att vi ska ta Hassel och ask.
Ja.
Eller hassel och alm menar jag.
Hassel och alm. Och det har jag märkt när jag har varit ute med studenter. Att det kan man blanda ihop faktiskt. Ja. Och om man känner på...
Jag tar ett almblad här. Det är ju liksom lite ovalt och grönt. De är fortfarande väldigt gröna bladen här tycker jag.
Ja, precis.
Men,
är de.
Men jag... Jag känner på kinden och det är alldeles strävt.
Den är strävt.
Och så hasseln då. Så mjuk.
Ja.
För,
det är en skillnad. Om man tittar på bladen på hassel också är de lite rundare. Om man tittar på almbladen så är den faktiskt inte symmetrisk. Nej. Är det det?
Ja,
det ligger lite så här. Den är lite sned på något sätt.
Lite sned, ja.
Ja.
Men det är inte så att man liksom kan behöva känna och dofta och liksom... För att det ska sätta sig i kunskapen. För hur, det går liksom inte bara att säga, ja men det här är en ask, det här är en alm.
Nej, precis. Och
det är löven i vägen.
Ja. Vi som jobbar här, vi jobbar mycket med hela kroppen. Och det är det du att uppleva med hela kroppen, att kunna känna, kunna smaka vissa saker, kunna dofta, kunna lukta. Jag tror det är väldigt viktigt när det kommer till växter, för det är... De är levande varelser, de är uppbyggda på olika sätt, de är anpassade på olika sätt.
Och det är så viktiga för den här planeten.
Absolut, väldigt viktiga för planeten.
Ja.
Men en sak som man kan tänka på med hassel är att om man tänker på stammen så har den ingen riktigt stor stam. Det är som en bukett med små stammar. Så det kan vara en väldigt enkel ledtråd om man tänker, kan det här vara en alm? Nej, titta på stammen, då ser man den här bukettformen.
En lite smalare stam kan man säga än den här tjocka asken som måste vara en meter i diameter som har trillat här. Och kan säga att den kan ni se bild på våra sociala medier. Jag har precis lagt upp en bild där. Tack så jättemycket för idag, Helen Ekvall, pedagog här på Göteborgs botaniska trädgård. Det har varit jätteroligt att vara här med dig.
Tack så mycket, det var jätteroligt och jättespännande också i stormen här.
Ja,
tack.
Ja, verkligen spännande. Och man hör hur liksom vinden vajar fram och tillbaka och lite dramatiskt där också. Man vet att träden kan falla. Och tack till dig, Helena Söderlund, som har varit tillsammans med Helen Ekvall. Jag tänkte bara på det här med att se skillnad på hassel och alm. Jag vet inte om det var det som... Men jag gick någon botanikkurs och då fick jag lära mig alm, pappas kind. Och då kanske det är hassel som är mammas kind då.
Ja, vad fint att det är väl bra, Helen?
Ja, det var superbra.
Farfars kind lärde jag mig på om almen. Och det sitter sånt man lärde sig när man var liten, Jocke, faktiskt.
Ja,
eller
det
hur?
Gäller att få i sig det. Och apropå det så är det dags för veckans kråkvinkel. Och det ska handla precis om det, att lära sig växter och djurnamn när man är liten. Det är Karin Gyllenklev som är tillsammans med sin pappa på en promenad.
Jag tänker på strumpan som halkat ner i stöven och att det är lite jobbigt att gå så mycket. Anemone nemorosa, vitsippa, upplyser pappa. Jag tänker på kakkanterna som blev över när mormor skar upp chokladrutor och som hon sparat i en påse bara till mig. De ligger där hemma och väntar. Quercus robur, ek, konstaterar pappa. Ibland sveps vi med i hans entusiasm, jag och syrran, och lär oss om träd, blommor och lavar. Andra gånger surrar latinska släktnamn och artepitet mest i bakgrunden. En promenad med min far en annan dag i livet. Nu surrar annat i huvudet på mig, som vilken middag samtliga i familjen kan tänkas äta och om vi har anmält ledighet för påsken. Pappa har precis gett uttryck för sitt latintix i vanlig ordning, men sen, bara i förbifarten, säger han något nytt. Jag gör det för att komma ihåg själv. Jag, som hela tiden trott att han ville att vi skulle lära oss artnamn på latin, säkert till viss del, men det låter ju självklart det han säger nu. Han repeterar för att minnas själv. Jag drabbas ofta av minneskomplex. Gärna i kombination med kunskapssvindel. Tanken på hur mycket jag lärt mig under alla skol- och jobbår och hur lite som stannat kvar. Svindel över all kunskap som finns tillgänglig, bara en internetuppkoppling bort.
eller de meter jag befinner mig från en bokhylla. I takt med att jag lever trillar kunskap in, men också ur mig. Jag försöker trösta mig med tanken på att inte ens en odödlig vampyr som levt i tusentals år borde rimligtvis kunna hålla allt ajour i minnet. Med reservation för att det finns saker i vampyrers biologi jag inte känner till. Kanske är det typiskt min generation. Vi är de första som växte upp med svaren i fickan, en googling bort. Man brukar prata om att vi är individualister och jag-fixerade. Kanske är det det som är mitt problem. Tanken att jag ska bära all kunskap. Det är ju både löjligt och omöjligt. Nere i jorden kopplar trädrötter och svamptrådar ihop sig och bildar mykorrhiza. Träden levererar socker till svampen och svampen hjälper träden att ta upp vatten och mineralämnen. De kan olika saker. Jag behöver inte vara både svamp och träd. Det räcker ju med att jag är en pytteliten svamptråd, en hyf i mänsklighetens kunskapsnätverk. För det är tillsammans vi är fantastiska med vår samlade kunskap. En av de saker som gör att vi skiljer oss från andra djurarter är att vi har hittat sätt att lagra kunskap på utanför den egna hjärnan. Med hjälp av språk och text för vi vidare till nästa generation som tar vid. Med tiden har vi lyckats bygga ett enormt kunskapsberg. Ett berg som ständigt växer genom forskning och nyfikenhet. Jag går i skogen med mina två små. Pika pika, säger jag. Det är skata på latin. Vi leker att rotkungen försöker ta oss. Han styr de tjocka vindlande rötterna som griper efter våra leriga skor. Ett rådjur går från blickstilla och gör en ljudlig rusch bort från oss. Capriolus capriolus. Jag behöver inte kunna allt. Jag är egentligen en nöjd hyf. Men jag ska anamma min pappas strategi lite mer medvetet. Och med risk för att mina närstående kommer uppleva mig som lite tjatig ska jag bli ännu bättre på att utropa anemone nemorosa eller visa upp en mörk lönnkärrfläck för att den är cool och för att påminna mig själv att den svarta fläcken på lönnlövet är en svamp.
Karin Gyllenklev och den här kråkvinkeln sändes första gången för 2 år sedan. Innan vi avslöjar veckans naturfråga så konstaterar vi att den välkända biologen och primatforskaren Jane Goodall dog i veckan, 91 år gammal. Jane Goodall medverkade i Naturmorgon år 2009 då hon bland annat berättade att hon som liten längtade efter att få tillbringa tid med vilda djur i Afrika. Men hon kunde inte tro att det skulle bli med schimpanser.
Really, Africa was always number one. Not chimpanzees, I wouldn't have thought about chimpanzees. They were much too exotic, any animal. I just wanted to be in the wild with animals.
Jane Goodall, som alltså vigde en stor del av sitt liv åt att studera vilda schimpanser i Östafrika. Dags för en ny naturfråga som lyder så här. Man får tro att Bacchus hjärna la denna art i sin svampkorg. Mjölksaften hos denna organism har nämligen samma färg som en omtyckt jäst dryck. I vårt land är risken stor att man hittar den på Gotland och då är tallen inte långt borta. Och kan du svara så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon359-30 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. Man får tro att Bacchus hjärna la denna art i sin svampkorg. Mjölksaften hos denna organism har nämligen samma färg som en omtyckt jäst dryck. I vårt land är risken stor att man hittar den på Gotland och då är tallen inte långt borta. Rätt svar på förra veckans fråga, det var brudborster eller borsttistel. Och de som han priser heter Lena Simonsson, Karin Aske, Woodsack och Clary Bertilsson. I Naturmorgon idag har vi pratat mycket om växtblindhet men också om orrar som spelar om hösten.
Ja, det är ju inte lika intensivt, det är det ju inte, men de kan ha ganska omfattande höstspel. Jag tycker väl att man kan säga att det är lite väderberoende, särskilt om det är stilla, klara morgnar med lite frost där i oktober, november, så är det vanligt att man hör spelande orrar hörs ju på väldigt långt håll, 2-3 kilometer.
Vi som har jobbat med det här programmet heter Helena Söderlund som både producerat och varit fältreporter. Tekniker det var Lisa Järnestam och jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig höstlördag, kanske med höstspelande orrar, så hörs vi igen om en vecka.